Det här är P1, Sveriges Radio.
Dansk stjärnfotograf avslöjad med återkommande fabriceringar. Nu skakar prestigetidningen Politiken.
Han vill leva upp till den bilden som man har av sig själv. Och när inte det går att vara på de farligaste platserna, då tar han till de skarvningarna.
Nytt mediestöd klubbades i riksdagen i veckan. Nu är det bråttom.
Det har tagit alldeles för lång tid att komma fram till liksom det här beslutet som nu var. Och det innebär ju att vi har en supertidsnöd.
Och som SVTs maffiasatsning, historien om Sverige. Hur väljer man egentligen när allt ska med?
En av de första tankarna när man närmar sig det här är ju insikten om att det är väldigt lite som kommer komma med. Nästan allt kommer inte komma med.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Danmark skakas just nu av en stor medieskandal. Huvudpersonen är den världsberömda krigsfotografen Jan Grarup, känd för sina orädda och nära skildringar och foton från krigszoner och katastrofområden. För under hösten har en rad avslöjanden gjorts om Jan Grarups krigsrapporteringar. Och tidningen Politiken, som flitigt anlitat Grarup under flera decennier, har i dagarna offentliggjort en undersökning av hans publiceringar hos dem. Ut rullar nu en lång lista med historier som visar sig vara grovsaltade, kraftigt överdrivna och felaktigt återgivna som självupplevda. Hur kunde det bli så här? Och vilken skada gör ett sånt här avslöjande för journalistikens viktigaste pelare, trovärdigheten?
Ja, men det är mycket allvarligt. Stora delar av materialet som vi har publicerat i mycket stor uppsättning på Politiken som visar sig att vara felaktigt.
Amalie Kestler är chefredaktör på Politiken. Tidningen har ända sedan slutet av 80-talet publicerat krigsfotografen Jan Grarups bilder och texter. Att flera utsagor nu har visat sig vara felaktiga skakar både henne och hela redaktionen.
Den har givit anledning till både självransakelse och samtaler på redaktionen om hur det kunde ske.
Jag har alltid varit den här torsen där skrev och reste ut och var för all möjlig farlig sted.
Han är flerfaldigt prisbelönad, lyckas alltid komma ovanligt nära de konflikter och katastrofer han bevakar och skriver också texter till sina bilder. Här skildras hans liv i dokumentärfilmen Krigsfotografen från 2019.
The other journalists, they don't do it. They don't put themselves in that much risk, but you did it.
Han har varit liksom vår tids stora krigsfotograf.
Martin von Krog är svensk bildjournalist, dokumentärfilmare och vd för utmärkelsen Årets bild. I hans skrå av pressfotografer är Jan Grarup den stora rockstjärnan.
Han är en av världens främsta fotografer som skapade det här tillsammans med några andra fotografer. Det danska undret som man pratar om på 90-talet. Och jobbat för Politiken främst i Danmark, men även internationella medier, New York Times. Och har varit en ledstjärna för bildjournalistiken i alla år.
Men det finns sprickor i fasaden och de började blottläggas i augusti. Då berättade Jan Grarup i en intervju med Politiken att han under en reportageresa till krigsfronten skrivit namnet på två ukrainska dödsoffer på en granat och själv avfyrat den mot ryska mål. Han konstaterade att han inte längre är objektiv i krigsrapporteringen. Han står på Ukrainas sida.
Vi har en massa riktningslinjer här hemma, både etiska och moraliska i förhåll till vad för några bilder kan vi visa.
Här är Jan Grarup i Danmarks radiopodden Genstart från augusti.
Men hvis man i verkligheten bringer det helt derud, hvor det är verkligheten du visar, så är det så mycket mer brutalt än vad både du och jag och alla möjliga andra medier i verkligheten rapporterar.
Den avfyrade granaten blev en stor nyhet som spred sig utanför Danmarks gränser. Och i slutet av augusti kontaktade två ukrainska fixare Politikens chefredaktörer. Fixarna hade jobbat för Grarup som chaufförer, översättare och hjälpt till med myndighetskontakter i Ukraina. Nu hade de läst flera artiklar och chockats över en lång rad felaktigheter i Jan Grarups berättelser. Det där med granaten till exempel, det var enligt fixarna ren lögn. Tidningen gick ut med rättelser och valde i mitten av september att inte köpa in mer material från Grarups Ukraina-bevakning. Men det var inte slut där.
Man säger att ett bild säger mer än 1000 ord, men talar de 1000 ord nödvändigtvis sant? Hvis det tager en grab, så er det ikke så sikkert.
I september kom Radio 24/7's programreporterna med nya avslöjanden om Jan Grarup. Han ska också ha farit med osanning i sin bevakning av folkmordet i Rwanda 1994 och i hans skildring i att återvända till landet 25 år senare.
De seneste dage har vi talt med en række kilder tæt på Jan Grarup og finkæmmet hans fotografier, interviews og bøger. Og på den baggrund kan vi afsløre, at Jan Grarups fortælling om, hvordan han i 1994 dækkede folkemordet i Rwanda, er fyldt med en lang række selvmodsigende og i nogle tilfælde decideret falske påstande.
Efter den afsløring, så beslutter Politikens chefredaktion at undersøge nærmere, hvad Jan Grarup har leveret til os.
John Hansen, tidigare grävchef på Politiken, numera granskande reporter, fick uppdraget att undersöka Jan Grarups publiceringar i tidningen. Det är artiklar som sträcker sig från slutet av 80-talet till idag och i Politikens arkiv finns över 2000 träffar på hans namn.
I Politikens arkiv och sökte på namnet Jan Grarup så var det under 2000 hits på den sökningen.
John Hansens utredning som offentliggjordes för några dagar sedan visar på flera osanningar, grovt saltade historier och berättelser som Jan Grarup felaktigt påstår att han själv sett med egna ögon. Han skriver till exempel att han varit på en pizzeria i Kramatorsk 3 timmar innan den attackerades av ryska missiler och träffat flera av dem som föll offer i attacken. Men i själva verket var han där dagen innan. I en annan text skriver han detaljerat om en granatbeskjutning i Cherson, trots att han då befann sig i Bachmut.
Alltså, han beskriver ting som han verkligen inte har upplevt, men som han har hört andra fortälla, som han har läst i andra medier. Det är ju inte så man gör i journalistik.
Och så var det där om Rwanda. Jan Grarup används ofta som expert på folkmordet i Rwanda och föreläser ofta om sin bevakning av massakern. Han har påstått att han var där i 2-3 veckor medan folkmordet pågick. Men John Hansens utredning visar att han bara var där i 2 dagar 1994. Och det under en ordnad presstur med en grupp andra skandinaviska journalister.
Folkmordet i Rwanda. Det är en central fortelling i Jan Grarups liv, kan man säga. Han fortäller att han upphållt sig och arbetade i Rwanda i 2-3 veckor. Och jag finner inte dokumentation för att han var där i mer än 2 dagar.
I en essay i Politiken beskriver Jan Grarup hur han ser blod som flyter ut ur Nyamata-kyrkan i Rwanda strax efter en massaker och hur en liten flicka kravlar fram bland döda kroppar. Men det kan inte stämma att Grarup själv sett det, för när den massaken skedde i april 1994 så var han i Danmark och bevakade en fotbollsmatch. Han kom till Rwanda först drygt en månad senare. När han återvände till landet 2019 påstår han att han deltog i utgrävningar av massgravar. Men det har hans rwandiska fixare dementerat. Han var där, men han grävde inte. Han fotade.
Fejl på fejl. Ja, det är resultatet av den undersökelse av krigsfotograf Jan Grarups arbete som Politiken offentliggjorde tidigare.
Jan Grarup själv säger i utredningen att han inte minns exakta detaljer och att han inte har så bra koll på sina bilder. Jag har flera gånger försökt nå Grarup, men han har inte svarat på min intervjuförfrågan. Han skriver på sin Instagram att han erkänner sina misstag, men att han önskar att redaktioner la samma energi och ekonomi på att bevaka kriget i Ukraina som de lagt på att utreda hans publiceringar.
Många av de frågor jag har ställt har han inte kunnat svara på, och han säger att han inte har styr på sitt arkiv.
Nu ber politiken sina läsare om ursäkt och kallar Grarup-skandalen för en fläck i tidningens historia. De har nu infört nya riktlinjer hur medarbetarnas material ska kunna faktacheckas hårdare. Chefredaktören Amalia Kestler igen.
Jag tror inte det är någon medarbetare på politiken som inte är blivit extra uppmärksam på viktigheten av faktacheck. Så det är något vi kommer till att tala mer om och vara mer uppmärksam på framöver.
Vilket ansvar har ni som redaktion för det som hänt?
Alltså ansvaret för vad vi publicerar i politiken, det är chefredaktionen. Och vi har inte anledning till att tro att det är någon som har handlat fel med vilje. Och det är därför vi har nedfällt de här interna retningslinjer som vi nu kommer till att tala med våra medarbetare om.
Utredningen visar också att det faktiskt funnits varningstecken innan. Att andra medarbetare på politiken tvivlat på vissa av Grarups påståenden och slagit larm. Men att det aldrig har lett till att ledningen agerat. Har ni litat särskilt på Jan Grarup för att han är en sån stjärnfotograf som han är, tror du?
Alltså, det vi skriver ska vara korrekt. Det här förlöp har ju visat att vi nog har litat för mycket på att Jan Grarup blivit uppfyllt och helt till den grundlag.
Och Jan Grarup, kommer ni ha några framtida samarbeten med honom, tror du?
Nej, det tror jag inte.
Han vill leva upp till den bilden som man har av sig själv.
Fotografen Martin von Krog igen.
Att vilja framställa sig själv i en så farlig och utsatt miljö som möjligt och vilja vara den personen som tar de största riskerna, är på de farligaste platserna och är en sån person. Och när inte det går att vara på de farligaste platserna, då tar han till de skarvningarna.
Hur tror du att det här påverkar förtroendet för journalistiken?
Ja, vi har redan en otrolig förtroendekris gentemot våra tittare och läsare och lyssnare. Där folk inte litar på oss längre. Och såklart det här blir en till droppe i den bägaren som folk kan peka på. Vad var det jag sa? Så att alla den här typen av skandaler drabbar oss alla. För det enda man har, det är sitt förtroendekapital. Det är det enda vi har att jobba med. Och när det är borta så har man ingenting längre. Oavsett vad han har gjort så tar inte det ifrån sig liksom hans fantastiska sätt att fotografera omvärlden. Han är och kommer alltid vara en av de största fotograferna stilmässigt. Så att det är bara väldigt beklagande.
Sist här, fotografen Martin von Krog, reporter var Martina Pierrot. Och nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
Den mediala superstjärnan, överstelöjtnanten från Försvarshögskolan, Joakim Paasikivi, bojkottar Dagens Nyheter. Det här efter en krönika av DNs tv-skribent Johan Kroneman, där han bland annat kritiserar Paasikivis frekventa medverkan som expert om Ukraina-kriget i SVT. Det här skriver tidningen Journalisten. Den tyska stjärnjournalisten Hubert Seipel har tagit emot pengar från en till Putin närstående rysk oligark. Det här avslöjas av det internationella grävsamarbetet Sypenläckan och rapporterades i veckan av SVTs Uppdrag granskning. Seipel har tagit emot 600 000 euro för att skriva böcker om Ryssland och president Vladimir Putin. Han säger dock att oligarken som betalat, Alexej Mordashov, inte haft något inflytande över innehållet i böckerna. Och det är inte bara i Sverige som mediehusen behöver spara. I veckan meddelade norska TV2 att de kommer behöva spara in omkring 400 miljoner norska kronor. TV-kanalen kommer erbjuda avgångsvederlag och säger att omkring 45-50 personer kommer sägas upp i samband med besparingarna. Det här skriver den norska tidningen Journalisten.
Nu går vidare till kulturutskottets betänkande nummer 3, ett hållbart konstitutionsutskottets betänkande nummer 3, ett hållbart mediestöd för hela landet.
Riksdagen, onsdag. Till en början blev det lite fel. Men sen gick det snabbt.
Kammaren tar ställning till utskottsförslag punktvis. Punkt 1. Lagen om mediestöd. Här yrkas bifall dels till utskottsförslag, dels till reservation 1 av Ida Karkiainen med flera S. Bifalls utskottet. Bifalls reservation 1. Kammaren har beslutat bifalla utskottsförslag. Men Ida Karkiainen S.
Det är mediehistoria det som skedde i Sveriges riksdag i veckan. Det nya mediestödet klubbades och satte punkt för det cirka 50 år gamla pressstödet.
Är voteringen avslutad? Svaret är ja.
Men om det gick fort i kammaren är det motsatsen till hur det har varit innan. Regeringens proposition drog ut på tiden och nu är det riktigt bråttom. För redan vid årsskiftet ska den nya lagen börja gälla och hittills vet egentligen ingen vad som riktigt gäller. Då.
Själva processen så har jag synpunkter. Mycket för att det som klubbas nu är mediers död.
Andreas Gustafsson är chefredaktör för Dagens ETC. Vänstertidningen med stort genomslag som trotsar utvecklingen och inte är uppköpt av någon stor mediekoncern.
Processen är försenad. Den är så oklar och en direkt konsekvens av det är att pengar kommer inte att betalas ut i januari, februari, mars, april och kanske kommer de i maj. Vilket gör att det är koncerntidningarna, de tidningar som har byggt stor likviditet, ofta med hjälp av koncerner, som kommer att klara det här.
Ja, som Andreas Gustafsson säger, nu gäller det att ha samlat i ladorna. Lagen träder som sagt i kraft från årsskiftet. Men innan dess behöver den godkännas av EU-kommissionen och efter det ska regeringen skriva en förordning och Myndigheten för press, radio och TV ska skriva sina föreskrifter om hur de kommer att tolka lagen. Det här gör att myndigheten just nu gör bedömningen att inget stöd kommer att kunna betalas ut förrän som tidigast i april.
Vi har intäkter på runt 60 miljoner per år. Nästa år kanske 20 miljoner, lite drygt, och de försvinner. Vi har fått gå till läsarna och säga hjälp oss med en insamling. Och vi har öppnat upp för delägarskap. Och hittills har vi fått in nästan 9 miljoner i den kampanjen. Och det bygger ju vår säkerhet när politiken inte gör det. Annars skulle vi försvinna.
Är inte det bra då? Ni vill ju inte heller vara beroende av pressstöd.
Jag hade accepterat den här gradvisa avtrappningen över 5 år som Mats Svegfors tänkte sig. Ganska ordnade former för att klara en omställning. Nu blir det ju kalabalik. Nu blir det att gå från 20 miljoner till kanske 0 eller kanske 10. Ingen aning. Jag vet ju inte. Ingen vet ju vad det här systemet kommer att innebära fast det börjar gälla om 1,5 månad.
Det kan sägas redan nu att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand i veckan. Men hon har valt att inte ställa upp på någon intervju. Häng med nu, för nu blir det lite rörigt. I det nya mediestödet finns också ett avtrappningsstöd som under 5 år ska hjälpa de medier som tidigare varit mottagare att ställa om. Men hur det stödet ska fördelas och på vilket sätt, även det avhängigt en förordning från regeringen som alltså ännu ingen sett.
I förordningen så kommer de närmare stödformerna att finnas, alltså vilka stödtyper ska lämnas och vilka särskilda förutsättningar ska gälla för att vi ska kunna lämna stöd.
Kajsa Rodin är enhetschef på Myndigheten för press, radio och TV som från årsskiftet byter namn till Mediemyndigheten. Det är här den nya nämnd som ska besluta om mediestöd finns. Här väntar de nu bara på förordningen från regeringen. Men myndigheten har faktiskt på ett ovanligt sätt föregått politikerna i ett försök att underlätta för mediehusen.
Vi gjorde så att vi gick ut med föreskrifterna om mediestöd i en liten annorlunda ordning, det vill säga innan förordningen kom. Och det gjorde vi i somras av just den här anledningen, att man ska ha möjlighet att någorlunda förstå hur myndigheten tänker ta hand om stödet. Just för att man ska ha goda förutsättningar att förstå hur det blir nästa år.
Men föreskrifterna som myndigheten alltså tagit fram om hur de tänker bedöma ansökningar är baserade på den utredning som Mats Svegfors la fram sommaren 2022 och alltså inte på den lag som i veckan klubbades i riksdagen. Detaljer har ändrats och därför svävar alltså såväl myndigheten som mediehusen i osäkerhet kring den nya lagens konsekvenser.
Det har tagit alldeles för lång tid att komma fram till liksom det här beslutet som nu var, och det innebär ju att vi har en supertidsnöd.
Mikael Nestius är chef över Bonnier-koncernens 46 olika lokaltidningstitlar. Han är mycket kritisk mot hur regeringens senfärdighet försatt mediehusen i limbo inför nästa år.
Ja, vi gissar oss fram. Vi har gjort en budget nu som vi har ett styrelsemöte där den ska antas här nu på fredag. Då för egentligen alla våra titlar så är trots allt mediestödet som det utformat nu viktigt för att vi ska få ihop vår ekonomi.
Det är sedan tidigare välkänt att det nya mediestödet ska prioritera lokala nyheter. Men för Bonnier, som äger mängder med lokaltidningar, är det fortfarande oklart exakt hur dessa kommer kunna samarbeta och ändå få stöd. Mikael Nestius och gänget har fått gissa utifrån myndighetens temporära föreskrifter.
Man ska ha en majoritet eller en betydande del av innehållet ska vara helt unikt material. Vad menar man med det? Var hamnar man här någonstans? Har oerhört stor betydelse för hur mycket våra redaktioner kan samarbeta, hur mycket material de kan dela med varandra och så. Så att, ja, det är mycket som är oklart.
Två centrala och mycket debatterade delar av lagen blev i alla fall klarare i veckan. Den ena är att den nya lagen får en så kallad demokratiparagraf och att stöd endast kommer att ges till medier vars verksamhet inte väsentligt verkar mot grunderna för det demokratiska styrelseskicket. Den andra är att nationella medier som till exempel Dagens ETC, Svenska Dagbladet och kanske kvällstidningarna endast kommer att få stöd om det finns några pengar kvar när de lokala medierna fått sitt. Här ska visserligen nämnden göra avvägningar, men klart är att riksdagen röstade ner oppositionens förslag om att värdera de här olika kategorierna lika. Mikael Nestius, Bonnier, ser hur konkurrenter försätts i en omöjlig sits.
Men det är ju jättedåligt faktiskt. Och som sagt, Bonnier, vi har pengar på banken och klarar detta, även om det kommer kosta oss pengar att inte få de här pengarna, för det är lite så det funkar med pengar. Men för små aktörer, vilket det här är helt avgörande för, så är det naturligtvis en katastrof. Men de vet inte ens om de omfattas, de vet inte hur mycket pengar de ska få. De kan ju möjligtvis gissa att om de får den här nedtrappningen med 20% per år. Men inte ens det är ju säkert, för ingen vet exakt hur mycket pengar som finns. Och om pengarna inte räcker, hur kommer då nämnden och myndigheten prioritera? Det vet man inte heller.
Tillbaka till Andreas Gustafsson, Dagens ETC. Enligt honom har politikerna inte alls värderat politisk mångfald i det nya mediestödets utformning.
Det är en stor sorg idag, för det jag ser är en dödsdom mot en rad fristående medieprojekt, ofta på vänsterkanten, inte bara, som jag tycker är viktiga för debatten. De kommer inte att kunna fortsätta på samma sätt och absolut inte med samma ambitionsnivå.
SVT:s serie Historien om Sverige är den största faktasatsningen någonsin i public service. Den är påkostad, den är maffig och den är enorm i sin ambition. Producenterna av serien har dessutom en grandios målsättning. Att den ska nå alla som bor i Sverige. Men urval och vinklar behöver göras. Och hur gör man då när ambitionen är att berätta den stora berättelsen om vårt land?
För att Patrik och jag skulle sätta in ambitionen och siktet på rätt nivå, så bestämde Patrik och jag från första dagen att vårt mål är att vi ska nå alla i Sverige med det här projektet.
Björn Wagren är en av två producenter till serien.
Och det är ju naturligtvis en omöjlig utopi. Men det var det vi hade blicken på, och det var så vi byggde programmet.
Alla ska se programmet.
Mm.
Alla som bor i Sverige.
Ja.
trots att de två producenterna hade en grandios inställning och trots att serien kostade skjortan bestämde sig SVT bara 2 veckor efter pitchen för att satsa stort på historien om Sverige.
Jag tänker att tiden kanske var mogen för att börja satsa större på vissa grejer.
Patrik Bratt är den andra producenten.
Vi tvivlade ju på, vi var ju inte alls säkra på att de skulle köpa det, för det är ett dyrt projekt.
De allra första människorna som sätter sin fot här gör det för att jaga. De har följt efter djuren norrut och möter ett helt nytt landskap.
Det har tagit 3 år att göra serien och slutklippningen pågår fortfarande. Och det är en massiv satsning. 80 personer har som mest jobbat med serien. 1500 statister är med från 200 olika platser. Inte mindre än 300 experter konsulterades.
En av de första tankarna när man närmar sig det här och berättar om Sveriges historia från istiden till våra dagar är ju insikten om att det är väldigt lite som kommer komma med i programmet. Nästan allt kommer inte komma med.
För första gången i svensk historia så kan vi se framväxten av en krigarklass. Det kan vi inte se under tidigare faser. Det här
ser vi då. Serien berättar vilka stora händelser som format landet sedan istiden. Men kontroversiella frågor uteblir.
Jo, men historien är kontroversiell. Hur har ni tänkt kring det? Eller historiska händelser kan tolkas på olika sätt.
Så är det verkligen. Och i arbetet med urvalet som är med i programmen så har vi försökt, vi har sökt oss till de förändringar och de skeden som det råder ganska stor enighet kring bland i forskningen. Där det finns en slags samsyn, en konsensus bland forskarna.
Men det är inte fäkt då att vika för kontroversiella grejerna?
Ja, det kan man ju tycka, men då ska man ju ha den agendan, och den agendan har inte varit vår.
Men vad är det för vinkel ni har egentligen?
Det är nog en ganska, den är inte vad ska man säga, aggressiv. Nej, men vi har ingen aggressiv vinkel. Vår vinkel är egentligen att lyssna på experterna och försöka presentera sakerna så sakligt som möjligt.
Men det går inte att skriva en artikel utan en vinkel. Går det att göra en programserie på 10 timmar utan att ha en vinkel?
Nej, det är klart. Vi har en vinkel, och det är att vi vill titta på de stora förändringarna som påverkar utvecklingen av Sverige. Det är vår vinkel, kan man säga. Sen så i urvalet av de vinklarna så har vi tittat på de som vi tycker är spännande. Men det kan ju, vinkeln i avsnitt 9 handlar till exempel om hur vi under 1800-talet går mot demokrati. Och det är också en vinkel. Så att, men de är inte mer komplicerade än så.
Men han dör i en tid och livet i Norden snart kommer att förändras ännu en gång. Bronsålderns dagar är nämligen räknade. För nu kommer en ny metall. Järnet.
Manusen har ju ett överbud på fakta, men som har tvingats stryka på foten därför det helt enkelt inte får plats. Och de valen har varit plågsamma. Det har varit jobbigt att välja bort saker som man tycker är superspännande och intressanta och ger komplexitet, men det har inte fått plats. Och det har varit plågsamt.
Jag kan hitta någon mer kontroversiell fråga.
Ja, men det är bra. Man kan inte göra något utan vinkeln. Dumme.
SVT-producenterna heter Björn Varén och Patrik Bratt. Och det var vår reporter Tonchi Pertsan som hade träffat dem. Och det var allt för oss den här veckan. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Viktor Persson och jag heter Johan Cedersjö. Missa oss inte nästa vecka, lördag, precis som vanligt. Nu önskar jag trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.